Under den här mörka årstiden så spelar ljuset en stor roll. Det påverkar oss djupt, kanske mer än vi anar. Jag är inte särskilt duktig på sånt själv, jag ser inte sånt. Men när Anna, min fru, tänder upp ljus, stearinljus fullt i lägenheten så händer någonting med oss. Det blir en speciell stämning. Vi blir båda gladare på något sätt. Varje dag när jag promenerar härifrån kyrkan hem till vår lägenhet så passerar jag Liseberg. Som vid den här tiden har pyntat med, jag vet inte hur många, men mer än 1 miljon ljus. I ett spektakel som lockar många turister. Det är en väldigt trevlig promenad jag har hem. Först så går jag upp för den julpyntade avenyn och så passerar jag över Götaplatsen. Och så kommer jag ut vid Korsvägen och passerar Liseberg på väg bort österut. Och jag märker hur det här påverkar mig, den här trevliga promenaden. Att gå igenom den här julpyntade, vackra staden som vi har. Det finns någonting som väcks i mig. Alltså det finns någonting hoppfullt med det här ljuset. Dessutom så kan man ju nu för tiden också gå och titta på en julshow, eller om det kallas för ljusshow, jag vet inte, på Götaplatsen. Och här tillkommer ju ytterligare en nivå eftersom det också finns ljud. Och det är, jag vet inte om du har sett det, men jag tycker att det är fascinerande att se de här gamla döda fasaderna, hur de plötsligt får liv med hjälp av ljud och ljus. Många av oss är vana att höra julpredikningar på just det här temat om ljuset som lyser i mörkret. Dessutom är vi vana att höra julpredikningar om Kristi förödmjukelse, alltså, och ringhet. Att han i inkarnationen, alltså i det att han blev människa, så lät han sig själv befläckas av smuts. Han avklädde sig i sin härlighet, eller han dolde den för mänskliga ögon. Och vi är vana att höra predikningar om de här enkla förhållandena som han föddes in i. Hur Maria tvingades föda sitt barn i ett stall, eller kanske till och med utomhus. Och hur hon lindade det själv och lade det i en krubba, eller kanske en klipp. Skreva som var avsedd för djurfoder i en grotta. Ingenstans i Betlehem som var Davids stad, fanns det plats för den nyfödde kungen, Davids son. Allt det här har vi hört, de flesta av oss, många gånger. Och det är sant, och det är rätt, och det är värt att betona i juletider. Men idag så skulle jag vilja lyfta fram någonting annat ur den text som jag hört läsas. Det finns en amerikansk pastor och teolog som heter R.C. Sproul. Han har skrivit en bok som heter The Glory of Christ. Jag vet inte om den finns på svenska. Den skulle kunna heta Kristi härlighet i så fall. Där utgår han bekräftar den traditionella kristna uppfattningen att Nya Testamentet tecknar en bild av Kristus som går från förödmjukelse och ringhet till upphöjelse och härlighet. Han föds in i ringhet. In i de här enkla omständigheterna föds han in. Och han lever ett enkelt liv och han dör en förnedrande död på korset i förödmjukelse och ringhet. Men så har den här teologen Sproul en poäng i sin bok. Nämligen att det finns tillfällen i Jesu liv där hans härlighet liksom bryter igenom ringheten. Där han avslöjas. Alltså i ordets rätta bemärkelse, där slöjan dras åt sidan för en stund och vi kan se klart hans himmelska natur. Det tydligaste exemplet är förstås förklaringsberget i Lukas kapitel 9. Där Jesus förvandlas, står det ju, inför lärjungarnas ögon. Hans ansikte förvandlas och hans kläder blir skinande vita. Vitare än snö till och med, står det. Alltså lärjungarna fick se någonting av Guds härlighet och dessutom fick de höra Guds röst. Här har vi ett klart och tydligt tillfälle när Guds härlighet bryter genom slöjan av ringhet, mänsklig, jordisk ringhet. Men så finns det också flera tillfällen. Kristus föddes in i de här enkla omständigheterna, präglade av förtryck, flykt, fattigdom. Han föds in i en värld där han räknas som ingen. Men trots detta så sker det bara en liten bit bort en explosion av härlighet. En mäktig och förunderlig manifestation av Guds härlighet som invaderar. Alltså inte en världsboende i Betlehem, utan de minsta i samhället. Några herdar som en liten bit bort sover bland sina får utanför staden. I den sjätte versen i Lukas 2 så fick vi veta att tiden var inne för Maria att föda. Och hon födde en son. Hon lindade honom och hon la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i härberget. Här har vi förmjukelsen, ringheten. Men sen kommer vi till vers 8. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. I samma trakt står det alltså, det vill säga en liten bit bort bara. Från enkelheten och ringheten i stallet så fanns en annan enkelhet och en annan ringhet. Nämligen några herdar som vaktade sin jord om natten. De här herdarna, vi kan vara helt förvissade om att det här är människor som inte hade någonting att berömma sig själva av. Att vara herde var ett jobb för den som var barn eller för närmast hemlös eller utstött nästan. En herde fick inte vittna i en rättegång eftersom de inte ansågs pålitliga överhuvudtaget. Filosofen Aristoteles, han levde ju tidigare, men han satte ord på antikens uppfattning om herdar när han drypande av förakt säger så här, att av alla människor är herdarna de lataste. De lever ett sysslolöst liv och utan möda får de sitt uppehälle av tama djur. Det är fullständigt föraktfullt alltså av denna store filosof. Man såg ner på herdarna. Man ansåg dem vara stinkande och smutsiga. De bodde ut bland djuren. Dessutom så var det en utbredd uppfattning bland romarna att herdarna inte bara sysslade med att valla runt djur utan att de också la sig i bakhåll runt vägarna och sysslade med vägrån. Och det kan sägas som en liten exkurs här att när Jesus gräver i den gammaltestamentliga myllan och säger jag är den gode herden, så är det ett obegripligt uttalande för en romare. En av anledningarna faktiskt, det här är en av anledningarna till att den romerska historikern Suetonius kallar den kristna tron för en saga och en skändlig vidskepelse. För att trons upphovsman kallar sig för den gode herden. Så plötsligt då, inför detta samhälles avskum, så tänds ljuset. Herrens härlighet lyser över dem. Och de greps av stor förfäran. Alltså till dem som inte var någonting, kom nu Herrens härlighet. Herrens härlighet, alltså, den har inte synts till sen profeten Hesekiel 600 år tidigare såg den lämna templet. Men nu är den här inför några herdar. Och Herrens härlighet beskrivs ofta i termer av ljus. Eld. Vår Gud, säger Gamla testamentet. Vår Gud är en förtärande eld. och hans härlighet utstrålar ett ljus som är starkare än middagssolens sken. Alltså vi människor, poängen här är att vi människor klarar inte ens av att se in i middagssolens sken därför att det förstör våra ögon. Det är allt för ljust för oss att skåda. Men Bibeln säger att när Guds härlighet uppenbarar sig så strålar den med en ljusstyrka som förmörkar solen. Om vi dödliga människor inte står ut med att titta på solen, en brinnande gasboll, hur mycket mindre skulle vi klara att titta in i Herrens strålande härlighet? Här har vi ett annat sorts ljusspel än det vi ser på Götaplatsen. Här har vi ett ljusspel som sätter spår i vårt innersta, spår som aldrig försvinner. Hedarna greps av stor förfäran. De blev så rädda att det gjorde ont i kroppen. Det är en vanlig reaktion när vi ser Herrens härlighet manifestera sig på det här sättet. När Babylons sista kung, kungen Belshazzar, han höll gästabud och han skålade i Israels tempels kärl, så uppenbarades en hand som skrev på palatsets vitkalkade vägg. Och kungen följde med blicken handen som skrev. Och det står att han bleknade. Han miste all kraft och benen skakade av fasa. Eller profeten Habakuk som till sist mötte Gud där han stod på vakt i sitt vakttorn. Och han berättar hur han darrade i sitt innersta, hur hans läpp skälvde och hur röta trängde in i hans ben. Alltså när vi möter någonting som vi inte har en kategori för så reagerar vi ofta med rädsla. Och här ställs hedarna inför någonting som de inte någonsin hade kunnat föreställa sig. Någonting som är bortom alla våra kategorier. En alltför överväldigande syn för deras psyke att hantera. Herrens ängel står framför dem. Och Herrens härlighet lyste över dem. Och de förlamas, paralyseras av fasa. Så bryts då tystnaden av ängelns röst. Tillsammans med manifestationen av Herrens härlighet så kommer också Guds ord till dem genom hans budbärare. Och det står så här, 10-12, vers 10-12. Ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Var inte rädda, börjar han med. Var inte rädda. Varför inte då? De har goda skäl att vara rädda. Jo, därför att detta är en glädjens stund. Det här är en glädje som världen aldrig tidigare skådat. Det här är den stund som världen, hela världen har väntat på. Den här stunden är ett av historiens stora klimax. Och ni hedar, ni samhällets minsta, ni har blivit utvalda att vara dess åskådare. Varför har ni blivit utvalda? Därför att Josef och Maria har fått en son. Så säger han inte. Den glädje för hela folket därför att det åt er har fötts en frälsare. Nu finns han här. Given åt er i kött och blod. Ni kan gå och se honom. Nu är Kristus till jorden kommen. Vers 13. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. en stor himmelsk här. Eller en himmelsk armé kan vi också säga. Vilken syn. Det för tankarna till ett ställe i Gamla testamentet. Till berättelsen om profeten Elisa. Han var till så mycket besvär för den arameiske kungen, denna profet. Varje gång arameerkungen hade haft möte med sina officerare och bestämt hur de skulle anfalla Israel, så skickade Elisa bud till Israels kung och berättade vad de hade tänkt, gång på gång. Och det här bekymrade förstås den arameiske kungen, och han samlade ihop sina officerare och frågade: vem av er är det som är spionen? Eftersom Israels kung hela tiden vet vad som ska hända. Och de svarade att det är den där profeten Elisa. Hela tiden meddelar han den israelitiske kungen vad du säger. Till och med vad du säger i sovrummet. Så den arameiske kungen bestämde sig då förstås att ta fatt på den här Elisa. Ta honom till fånga. Så han skickade en armé mitt i natten som omringade staden, belägrade staden där Elisa bodde. Och på morgonen så klev Elisas tjänare ut ur huset och såg hela den här armén. Och han ropade: ack herre, vad ska vi ta oss till? Ack. Och Elisa svarade: var inte rädd, det är fler på vår sida än på deras. Och tjänaren måste högre. Elisa svarade: var inte rädd, det är fler på vår sida än på deras. Och tjänaren måste ha tänkt: han är galen. Hur kan det vara fler på vår sida än på deras? Vi är två och de är tusen. Hur är det möjligt? Och så står det att Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. Elisas tjänare fick då plötsligt se alltså den himmelska härskaran, den himmelska armén. Hela berget var fullt av hästar och vagnar av eld. Och det är samma armé som visade sig utanför Betlehem. Inför några vettskrämda herdar. En armé av änglar. Alla sjöng dem: ära vare Gud i höjden och frid på jorden åt dem han har utvalt. Vilken syn. Det har jag visst sagt redan, men det är värt att säga igen. Först Herrens härlighet, Herrens ängel, och sen en armé av änglar som sjunger en storslagen lovsång. Vilken syn. Vers 15. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Jag ska bara säga en sak till, och det här blir också predikans avslutning. Det finns en känsla av skyndsamhet i de här två sista verserna som jag har läst. I grekiskan finns ett nu. Låt oss gå nu. Och så står det i nästa vers att de skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet. De fann Jesus. De fick med sina egna ögon se hela anledningen till det här himmelska skådespelet. Anledningen till Guds härlighets strålglans och till den himmelska armén. Och min fråga till dig nu. Om jag berättar för dig att Gud själv finns inom räckhåll, hur länge tänker du vänta innan du går för att möta honom? Hedarna vill inte vänta en enda sekund. De skyndade sig iväg och de fann honom. Och nu, 2000 år senare, så finns det fortfarande många människor som inte gör sig någon större brådska för att finna Jesus. Om det gäller dig, så vill jag uppmana dig att bryta upp och skynda dig iväg till Betlehem. Skynda dig för att se och möta den som har fötts till dig. Jesus Kristus, Herren, världens frälsare. Amen.